Det är en ny vecka och det innebär ny podd. Vi är tillbaka, Sanni och Svensson, och vi har kommit fram till avsnitt nummer 53. Och vad har vi hittat för stjärnor som har burit det numret på sin tröja?
Det finns en del, och av någon anledning så är det målvakter som har burit det numret. Vi har ju Claes Andrén nu i AIK som gör det jättebra. Fredrik Pettersson Wentzel hade det i HV71 och även i Oskarshamn. Alexander Salak, en av de absolut bästa målvakterna jag har spelat med i sin andra vända i Färjestad, hade han nummer 53. Eddie Larsson vann SM-guld med Växjö, hade också nummer 53 i Linköping. Och en av SHLs just nu kanske bästa backar, ja, han är i alla fall topp 3 i min bok, Moritz Seider.
Tveksamt om han ens är bland hockeyallsvenskans bästa backar just nu, men Bobo Petersson spelar med nummer 53 i Södertälje. Vi fortsätter på den allsvenska linjen och tar Anton Eriksson i Västerås, en riktigt slitstark spelare. Gamla Skellefteå-målvakten Oskar Östlund. Sen har vi Brett McLean, spelar med 53 under lockout-säsongen i Malmö. Och sen i Brynäs-tröjan så bar Andreas Thuresson nummer 53. Jag tänkte jag skulle inleda med att läsa en sak jag läste här i veckan. Jag tar motiveringen. Usain Bolt 2008, Loreen i Eurovision. Det är liksom inget snack, det är den nivån av överlägsenhet vi snackar om. Vet du vad jag pratar om nu, Sanni?
Ja, det vet jag faktiskt. Det var en jättefin, som jag verkligen landade rakt i mitt hjärta, som herr Gustafsson skrev på Barometern nere i, ja, det är väl Oskarshamn och Småland, men det landade väldigt fint hos mig. Han hade fina ord att säga om mig, så att det var kul att höra eller läsa.
Det var till och med så han sa någonting i stil med att hade Sanni sagt att blomkål eller broccoli eller något sånt är gott, så hade jag köpt det också. Så att du kan uppenbarligen säga vad du vill, det ska vi försöka ta med oss, tycker jag.
Jag mässade faktiskt till Christian Gustafsson efter det här och sa att det var fint skrivet och att han nu skulle gå och köpa just blomkål som han skrev den här. Då svarade han, lydde mig direkt och gick och köpte blomkål i affären. Han fnittrade lite inombords när han stod i kön, men han tyckte att det var gott trots allt och bidra till den småländska blomkålsförsäljningen, så att han har glimten i ögat.
Ja, men jag tycker vi förflyttar oss mer åt dina trakter, åt värmländska skogarna. Jag tycker vi ska hylla BIK Karlskoga som verkligen kör på där uppe i toppen av den hockeyallsvenska serien. Vad ser du i det BIK-laget? Är vi lurade att tro att de ska kunna gå hela vägen nu? För de blir ju ändå alltid topp 5, eller har de en vettig chans nu?
Men vi inleder ju alltid podden med att säga att vi är tillbaka. Vi kan väl använda samma sak på Karlskoga, att de är tillbaka. Jag ser återigen det där Tim Juels målvaktsspel, fenomenalt på slutet, helt briljant. Tre stabila backpar, alltså det är sjukt stabila backar de har. Och så har de fyra kedjor som gnuggar, kämpar, jobbar på. Man har spets också där. Så att det känns som att liksom de har fått tillbaka det där. När jag pratar runt med lite spelare, ledare runt laget, så säger de som har varit med ett tag, det är den här goa känslan som vi hade för en 3-4-5 år sedan här. Bikarlskoga eller Boforsandan som man säger, där man är rätt obekväm att möta. Så att, alltså jag ser det inte som omöjligt nu, som tabellen ser ut, att de landar in på en andra plats bakom Timrå. Och bara det tas in i ett slutspel. Karlskoga bäst av 7 i ett slutspel. Det är inte en lätt match alltså.
Nej, det kommer det absolut inte bli. Du är inne på någonting där och nosar på någonting. Att man har hittat en anda. Man har fått tillbaka Henrik Björklund. Nu var förvisso Gustav Fransén som var i Oskarshamn. Han var väl inte där jättelänge, men han har också kommit tillbaka. Torell är bra. Daggen är ju jättebra nu.
Carl Berglund är liksom Carl Berglund-aktig med den här jobbiga underskinnet-spelaren.
Ja, men precis. Där är många spelare som är där på sin främsta nivå, så att säga.
Men då är frågan också, det är rätt intressant, det är lag som värvar hit, det värvar dit. Är Karlskoga ett lag som kommer stärka upp nu här på slutet? För de ser ju också nu att, oj, ett lag kommer att gå upp. Vi är ett av två, ett av tre, ett av fyra lag med ganska stor chans att få spela final.
Ja, men tittar man tillbaka vad Torsten Yngvesson och innan dess Thomas Fröberg har gjort i Karlskoga innan deadline, så har man ändå sett en viss aktivitet på vad de har tagit in här under precis innan slutskedet. De tog in någon finländare förra säsongen till exempel, och jag tror inte alls det är omöjligt att man kanske nyttjat SHL-lån eller någonting i den stilen för att man ska stärka och trygga upp ytterligare. Målvaktssidan kommer de ju absolut inte röra med tanke på att de har Tim Joel, och bakom honom så står ju Stefan Sten också, så där är de ju helt trygga. Men det kanske är att man vill hitta någon spets någonstans, man vill ha någon riktigt vass back eller en riktigt stark forward.
Men man har ju fått in Johan Larsson, och han har spelat 12 matcher nu, 12-13 matcher, snittar en poäng per match. Han har ju verkligen bidragit där. Han är ju en bra hockeyallsvensk back, har ju spelat med AIK, med Karlskoga tidigare bland annat, och varit med långt i ett kval med AIK. Så det är ju han har också rutinen från SHL, från finska ligan. Så det finns ju, de har ju ändå värvat, får man ändå kalla Larsson och Franzén där som du nämnde tidigare. Det är ju en form av spett för Karlskoga.
Ja, men så är det ju. Det är intressant att du nämner just Johan Larsson. För jag menar, Johan Larsson, såg man hur han var i AIK, så kände man bara att han är ju så slut så det bara sjunger om det. Sen kom
han
till Karlskoga.
Men paus. Var det någon i AIK som inte kände slut i fjol? Det var väl, tror inte det var mer ett systemfel eller någonting annat problem i AIK än just att spelare var slut?
Ja,
det var ju
visst,
25 spelare som var helt slut.
Ja, visst, du har absolut en poäng i det, men samtidigt, han var ju nästan en av dem som var absolut värst där, så att man kände, det kände ju till och med BIK Karlskoga, ja men vi tar in honom och så får han träna här någon vecka och vi får se om han spelar någon match överhuvudtaget. Kändes ju knappt som att de trodde på honom när de tog in honom.
Nej, men han har gjort det jättebra och verkligen det stärkt upp den där backuppsättningen, gett stabilitet, göra dem jobbigare att möta, för Johan Larsson har inte SHL-fötter så tillvida att han är inte tillräckligt snabb i verkligen händer eller fötter för att spela SHL, men i hockeyallsvenskan, i ett hockeyallsvenskt slutspel med den rutinen som jag sa, skaffa sig även från tyska ligan bland annat, så att det är klart att det är en nyckelpjäs för dem framöver.
Om vi bara tar en liten snabb grej kring Karlskoga innan vi hoppar vidare, så vill jag ändå lyfta fram att de har ju haft väldigt tufft mot just Timrå som är laget att slå. Så att det kanske talar emot att man ska kunna studsa hela vägen. Samtidigt så går kanske Karlskoga in i en sån eventuell final. Nu blickar vi långt fram, men eventuell final med ingenting att förlora, känns det som.
Nej, och det som är problemet som, eller styrkan, väljer hur man ser det. Det här är väl varit liksom story av Bofors Karlskoga. Man är med i toppen, man räcker inte riktigt till, man tappar spelare. Man bygger om, kanske tar ett år in, det är ingen mellansäsong, men man kanske inte är toppen, och så är man tillbaka där, och så är man på håret, och så får man börja om igen. Det är liksom, men någonstans har man, det är den platsen man har i näringskedjan. Jag tycker man ska vara väldigt stolt över den också, att man agenter, spelare vill dit för att kunna ta nästa steg. Och jag gillar den modellen någonstans. Och förr eller senare så kommer det resultera i att man tar steget upp. Jag är helt säker, förr eller senare kommer man träffa rätt. Och jag ser inte som otänkbart att det skulle kunna vara i år. För varje match som går så känner jag mer och mer att de har något på gång.
Ett annat lag i Hockeyallsvenskan som ligger ganska nära BIK Karlskoga rent geografiskt, det är ju Västerås. Och de tog in Filip Karlsson här som har faktiskt gjort ett ganska bra jobb i Rögle, får man säga. Att han har kommit in, han har ju mer än bara fyllt en kropp så att säga. Han gjorde ju till och med mål mot Luleå här i avslutningsmatchen. Och han har verkligen fyllt ett syfte. Han tar man in i Västerås nu, jag hör att hans tjej ska plugga i Uppsala. Så det blir en lite mer långsiktig lösning som gör att man kan få in honom i truppen. Jag tycker att Västerås bygger bra när man kan bygga kring en sån svensk ung center som vill visa någonting.
Jag tycker att det är en klockren värvning, och jag såg faktiskt Filip i torsdags när de mötte Djurgården och tänkte att det finns något där. Och då hade du avslöjat i torsdags eller någon dag innan att han skulle just till Västerås. Och så satt jag då och funderade under matchen där, när Rögle i de två första perioderna var synnerligen överlägsna i Djurgården. Så tänkte jag, den här spelaren i hockeyallsvenskan, vad kan det landa i? Och så satt på andra sidan var Kalle Östman. Är han bättre än Kalle Östman egentligen? Nej, kanske inte, men han kan bli bättre än vad Kalle Östman är om han tar steget ner. Tänkte han tillsammans då med Lukas Zetterberg. Han är ändå spelskicklig. Jag tror att han kan vara spelskicklig, Filip, när han tar ett steg ner. Får spela då med Zetterberg. Får servera Zetterberg passningar. Han kan börja göra de målen som han, som man måste göra om Västerås ska vara med i ett slutspel, kanske en semifinal där. Jag tycker att det är en lysande värvning. Och framförallt att man får behålla honom även nästa år. För att det är klart att det är en risk att man inte får behålla honom. Så är det alltid, en SHL-klubb kan ta honom. Men han kommer ju själv vilja vara kvar i Hockeyallsvenskan, för att han känner att jag måste ha ett helt år för att ta nästa steg.
Samtidigt Västerås nu när man under lördagen så blev det klart att man tappar Niklas Lundgren. Det fanns en klausul i kontraktet. Att man har en så pass tongivande back som där ändå finns den typen av klausul med. Jag vet ju att supportarna är ju allergiska mot den typen av saker. Och det är ju inte på något sätt så här att Niklas Lundgren går till Färjestad för att han ska få en massa pengar eller någonting, utan han vill ju spela i SHL. Men det visar ju ändå någon form av signal att vi är tvungna att ta den typen av chansning för att vi ska kunna få in en sån kille i truppen. Men det blir ju ändå ett väldigt hårt slag för Patrik Zetterberg och Thomas Pannanen att de ska behöva tappa en sån tongivande back i slutet av januari.
Det är såklart ett jättetufft slag för dem. Jag tror att en sån som Niklas Lundgren är ju jätteviktig i gruppen. Jag vet att Niklas, när han var i Växjö där och även i Linköping, så tycker jag att han var en stabil och bra SHL-back. När han höll sig till system, när han jobbade under Sam Hallam, under Dan Tangnes, Claes Östman. Men när han kom till Brynäs, det blev fel. Sen var det mycket bakomliggande orsaker också med sjukdomsfall och i nära familj som inte såklart påverkar honom otroligt mycket. Men Niklas Lundgren har en SHL-mässig sida, så tillvida att han är en defensiv back som kan spela enkelt. Och det tycker jag han visade. Han spelade 20 minuter i lördags mot Leksand för Färjestad. Så det är klart att det är ett enormt avbräck. Samtidigt så borde det kunna finnas spelare i hockey som man kan låna från SHL, eller alltså som man kan plocka, för det kommer ju in spelare i SHL hela tiden, det poppar ju in spelare. Det borde kunna finnas nu kanske Emil Andrea, han kanske är mer en offensiv back, det kanske inte är det Västerås behöver, men du förstår vad jag menar, det kommer att finnas backar.
Ja men verkligen, det finns ju alltså Samuel Johannesson i Rögle och kanske också mer åt offensiva hållet. Han skulle ju kunna vara en sån, han studsar ju lite fram och tillbaka mellan Kristianstad och Rögle. Du har ju Linus Kronholm i Malmö som är ju
perfekt lösning.
Alltså Kronholm är snudd på identisk med Lundgren, en tuff, rejäl defensiv back som är duktig på att stopp i spelet. Det är ju egentligen exakt en Lundgren-kopia fast 11 år yngre.
Och vad behöver då, om vi pratar om Filip Karlsson, han behöver ta ett steg ner. Vad behöver Linus Kronholm göra? Jo, ta ett steg ner. Jag tycker fortfarande att Linus har SHL-mässiga sidor i sitt defensiva spel. Sen tycker jag att han är för ojämn. Men hittar han då det i Västerås, i Hockeyallsvenskan, det här avslutningen på den här säsongen, kanske nästa år, och få en trygghet där, ser ingen anledning att han inte ska kunna studsa upp, så att studsa tillbaka till SHL, men måste kanske ta ett kliv ner. Så det var faktiskt ett klockrent namn som skulle kunna landa i Västerås. Men vi pratar ju om värvningar som ni så ofta gör, vilket gör att Mora kanske hamnar lite, blir åtsidosatta, för de har ju en tydlig policy, de värvar ju inte. De kör ju med det laget de har. Men jag satt och kollade under söndagen på Mora när de mötte Timrå. Mora förlorade med 4-1. Jag tycker det är en bra match. Jag gillar Moras identitet. Dels att man har liksom klart och tydligt att nej, men vi kommer inte värva, det är det här laget vi har. Sen har man också fått tillbaka det här farten i spelet, snabba vändningar, intensiva, lagom så här små, fula, så här jobbig Mora som man minns själv som spelare, som jag tyckte kanske försvann lite där under sista året i SHL. Sen tycker jag man hade en jättehärlig kedja där med Ludvig Larsson. Jag gick in och kollade lite på hans statistik. Det är en gammal Malmö-junior, du kanske har mer koll på honom än vad jag har, men jag gillar det jag såg av en sån som Ludvig Larsson till exempel.
Ja, men alltså han har ju mognat till lite säkert som människa när han har varit borta i USA och spelat. Det där är ju en typisk spelare som det känns som Johan Hedberg har fått via någon form av kontakt där borta i Nordamerika. Att ja, men titta på honom och så slipa till honom, och så kan han kanske börja som en andra, tredje center, och så kanske på sikt kanske han kan vara en bärande center för dig i det här laget. För att jag tror en sån som Ludvig Larsson, han ligger ju inte på en gräns där han riskerar att tappas direkt, utan han kanske har 2-3 år i Mora och är beredd
exakt
att göra det.
Ja, precis. Och det är just det jag gillar, att när man hittar det. Också en sån som Oskar Ståhl Lyrenäs, också Lukas Värnblom, det är ju var ju kalasbra i den här matchen mot Timrå. Det var ju liksom, de var ju de bärande spelarna. Och det känns ju som att när jag nämner dem så är det inte så att jag tror att SHL-klubbar kommer så här kastas över dem till kommande säsong. Utan det är kanske som klubbar ser att okej, okay, ge dem ett par år till, då kanske. Vilket gör att Mora skulle kunna ha en långsiktighet med de tre och ytterligare spelare såklart.
Men Lukas Wärblom var ju snudd på bärande bana. Han klev in i ett stukat HV71 ju.
Nej, det var han inte. Han har inte tillräckligt snabba fötter för att vara i SHL ännu. Men jag tror att han kommer att kunna få det.
Sen men han satte väl ändå ett avtryck när han var i HV. Alltså i alla fall en av matcherna så tyckte jag han satte ganska rejält avtryck och skapade lite chanser. I alla fall när de mötte Frölunda borta. Det säger kanske inte så mycket eftersom HV var rätt dåliga då, men...
Ja, precis. Jo, jag tror det säger kanske mer om HV71 med all respekt för Lukas där. Men ja, han behöver några år till. Jag tyckte inte att han satte något vidare avtryck. Men det är klart, han har haft en lite rörig resa när han har varit runt lite och inte riktigt fick fäste i Modo och valde att flytta. Och, ja, ni kan den storyn. Men Modo där förresten, om vi bollar in på dem. 30 namn hade de på sin lista, tränarlista, såg du det?
30 namn, finns det än så många lediga tränare?
Ja, nej, de uttalade sig och de kollade brett på tränare. Då hade de 30 namn, Per Styva en av dem på den listan. Jag sitter i den här podden och tänker när jag börjar kolla tränare, finns det så mycket tränare? Ja, den kanske, men 30 namn om man ruskar fram det, då har man gjort en bra research kan jag säga.
Ja, det känns ju nästan som att du och jag är nummer 28 och 29 på den listan i så fall.
Jag undrar om man skulle vara med på den listan. Ja, det är nästan ett gränsfall faktiskt. Men fan, han kan ju snacka. Han borde kunna svara på frågor i media i alla fall. Ja, men upp med han på listan i alla fall.
Jag tycker vi förflyttar oss lite norrut från Modo. I Björklöven har det faktiskt hänt lite saker här i veckan. Och då har vi egentligen bara gått och väntat på att Per Kente ska larma upp några riktiga bomber här. Han tog in GT Brown och han tog in Francis Perron. Vad har du att säga om de två gubbarna som han lastar upp som har x antal NHL-matcher?
JT Brown, där har du en hard-nosed player, alltså en som man säger där borta, alltså han sticker in näsan, han kör, han bidrar med fysiskt spel. Den andra Perron där är väl mer spelskicklig, kanske en sån som kan leverera passningar. Jag förstår att Björklöven värvar. Samtidigt måste du få igång den spelartruppen du har. Alltså alltså oavsett de värvningarna. Jag vet att man får tuffare konkurrens. Man måste prestera bättre för att få spela. Men de spelarna de faktiskt sitter på, att de presterar så dåligt som de gör nu, det är ett underbetyg till alla inblandade i Björklöven som har någon form del av utveckling. Allt från Hasse Wallson till Robert Lahti. Det är ju lika ont varje gång jag säger Robert Lahti. Det är namnet, det känns som att jag pratar om domar, men det gör jag inte. Förlåt Robert Lahti i Kiruna, Robert Lahti. Och Jesus där, Per Kente.
Så, att det, så du sitter och kritiserar Jesus nu alltså?
Det tycker jag med all rätt. Är man där på toppen där det blåser lite och fick väldigt mycket beröm i fjol, så har det ju inte varit speciellt positivt i år. Men den här Bess som du avslöjade för ett gäng veckor sedan, han är inte ens med i truppen nu av konkurrensskäl. Och det är såklart att han, det är ett gigantiskt misslyckande.
Men på tal om Jesus, borde han plocka in mer i truppen nu, eller borde han se till att stänga butiken och säga nu är det ni som ska göra det?
Ja, nej, men nu är det upp till er. Nu är det dags för att leverera. Alla vet ju att Björklöven har ett tillräckligt kompetent lag för att prestera mycket bättre än vad man gör. Mycket, mycket bättre. Såg mot Modo och tyckte det var för tempofattigt. Första två perioderna framför allt. Inte någon kraft, energi in mot mål. Det såg... Jag tror inte att det är harmoni i laget där. Det är liksom... De drar inte åt samma håll. Jag bara känner igen från när jag själv har spelat till exempel i Timrå, när jag vet att det var grupperingar, hur man inte riktigt hittade rätt som lag och kunde driva varandra.
Så att, kan det vara så att Jocke Fagervall ändå saknas som den här som ändå fick ihop gruppen på ett bra sätt förra säsongen?
Ja, det är ju Jocke Fagervalls absoluta styrka. Det är klart att han, den egenskapen ska man ju inte underskatta. Vi var väl många som kanske, som i fjol, eftersom Björklöven fick det lyftet när Per Kente kom dit, så var väl vi ganska många som tillskrev väldigt mycket till Per Kente, med all rätt. Men man ska nog inte underskatta det jobb som Fagervall ändå gjorde där, för som du är inne på, just få ihop gruppen, som jag tycker han har gjort det bra i Malmö också, när Malmö ändå har värvat 5 spelare under säsongen som har då kommit in i truppen.
Du, vet vad jag tycker vi ska göra nu? Sitter du med den allsvenska tabellen framför dig?
Alltid, det har man väl alltid utskriven rakt framför sig.
Ja, men ska vi ta och spåna lite snabbt så här på ett slutspel. Det är ju en valprocess som kommer att ske då. Där ettan får välja, vad är det näst sämst rankade och sämst rankade laget. Så om vi utgår då från att det är Tingsryd och AIK som är lag 7 och 8, vilka väljer Timrå då?
Ja, men då måste de ju välja Tingsryd. För att jag tror att AIK kommer hamna högre än åttonde plats i tabellen. Visserligen om att man tappar det där 3-0-överläget som man hade mot Vita Hästen. Men jag tror att som tabellen är nu kommer Timrå välja Tingsryd.
Ja, och då är det BIK Karlskoga som väljer som nummer 2. Och där tror jag att för de väljer mellan Västervik och AIK, så fan vet om inte de skulle kunna gå in och klippa AIK i det där läget. För att de har goda erfarenheter av AIK i ett kvalspel. De slog väl ut dem i någon playoff här för, vad var det, 2-3 år sedan någonting, när de senare kvalade mot Rögle. Och de har en förmåga att kunna vinna mot AIK borta också. Jag tror att AIK är mer, de suckar nog mer av att behöva åka till BIK Karlskoga än att BIK Karlskoga känner,
ja. Ja, exakt. Det är liksom så här, åh nej, inte de där. Men samtidigt, en sån som Fredrik Weigel där, det är den typen av matcher. AIK har ju några sådana spelare, Holm också, som kanske växer i den typen av före. Så att AIK ett lag jag skulle respektera väldigt mycket. Så jag är inte helt säker på att de väljer. Jag tror att de kanske skulle gå för Västervik. Men ja, men det var ju ditt val. Så du menar att Karlskoga då går för AIK?
Ja, jag tror de har den kylan. Vi bara kör, så att säga. Men om vi låter dig leka Södertälje då och välja mellan Västerås och Västervik, vad skulle du valt då?
Nej, men då hade jag valt Västervik. Som vi har varit inne på med Västerås. Det känns ju som att dels, de kommer nog försöka hitta ersättare till Niklas Lundgren. Man har fått in Filip Karlsson. Du har eventuellt Hertzberg som kan komma tillbaka. Skedung som kan komma tillbaka. Du har Joakim Hilding som kan komma tillbaka. Namnen jag nämner här, det är ju så som man ändå liksom nickar till lite när man ser i en laguppställning. Det är ju rätt tunga namn. Så att i Västerås skulle jag undvika också, såklart, om jag var Södertälje.
Och då blir det ju helt enkelt Björklöven som kommer att få ta Västerås i ett sånt läge. Och det skulle ju vara en häftig kvartsfinal, kan jag tycka.
Ja, nej, men det är ju det. Det är ju slutspelet. Nu börjar ju vi på Simor också planera lite hur det ska se ut. Och det är ju hockeyallsvenska gänget som kommer köra slutspelet rakt av. Och SHL-gänget då som kommer köra SHL. Men där, när man börjar tänka SHL då, ja, men en kvartsfinal i SHL. Ja, men det är ju kul, absolut. Men en kvartsfinal i ett hockeyallsvenskt slutspel, semifinal. Det går ju snabbt till det blir jäkligt hett och väldigt, väldigt roligt.
Ja, men oftast är det ju så att när det står en serietillhörighet på spel, så är det ju ofta hetare. Hur många kommer ihåg att Skellefteå mötte Växjö samma dag som Modo mötte Leksand i match 7?
Jag gjorde ju semifinalen mellan Frölunda och Luleå 2016, och det var ju stekheta matcher. Det var väldigt, väldigt mycket känslor. Den andra april åkte jag ner till Göteborg för att göra den matchen. Alla pratade om det som hände dagen innan. Modos match 7 förlust mot Leksand. Folk var chockade nere. Ledare kom ihåg, Luleå-ledare, Frölunda-ledare. Vad sa du? Har du pratat med gänget som var där uppe? Så det är klart att de där matcherna, när det står en plats uppåt på spel, det är rätt. De betyder mycket.
I lördag satt vi båda klistrade. Du satt i studion i Stockholm och jag låg i min helt underbara soffa hemma i Malmö och kollade på Linköping mot HV71. Och det var väl kanske inte den roligaste hockeymatchen man har sett, men man uppskattar ändå en jämn 1-0-match. Och Linköping var väl kanske inte riktigt nära. Jag tyckte HV hade total kontroll på händelserna, men ett mål är ett mål. Och det var ju en minst sagt viktig seger som HV tog i den matchen.
Ja, det var ju enormt viktig. Det kändes ju som en match inför. Så satt jag och tittade på tabellen och kände att förlorar HV idag, då blir det kval. Alltså det är liksom, det är 18 matcher kvar visserligen, men de tickar på rätt snabbt. Och lagen, de möts in, inbördesmöten och framförallt liksom, att det skulle bli väldigt tufft för HV71. Men fick den vinsten. Och det lugnet som jag tyckte jag såg i samband med en timeout, när Stefan Liljeslund pratade med laget. Jag såg ett lugn. Jag såg liksom inte den här Kurt Olsson-liknande ritande på tavlan, paniken som kanske har varit tidigare. Nu såg jag ett lugn. Spelade lugn, lyssnade. Okej, det här ska vi göra. Okej, vi går ut och vinner ungefär. Det gav ändå ett positivt känsla kring HV71. Samtidigt som jag tycker i spelet så var man, som du säger, man var både par klasser bättre än Linköping, som ett tag, de kunde knappt spela en passning sinsemellan. Det var ju krampaktigt deluxe.
Ja, men när jag ser Linköping spela i en sån här viktig match, man kommer med två segrar i ryggen, man har lyckats lösa Oskarshamn och sen skräller man mot Frölunda bort. Man har alltså världens läge att gå för tre raka och få in världens jävla puls i truppen. Och sen så går man ut och kramar klubbarna på det sättet. Det gör mig jäkligt orolig för var ett Linköpingslag kommer stå om man står där i en bäst av sju-serie. Om det ser ut så här, om det ser rent ut sagt så nervöst och darrigt ut när man möter HV i omgång 30, vad blir det, 35 eller vad det blir, 34.
Ja. Jag brukar sällan skylla på skador eller använda det som en ursäkt, och det ska man aldrig göra som spelare eller ledare. Man kan såklart göra det som supporter, men i det här fallet tänker jag, Henrik Törnqvist borta, Brock Little borta, Filip Berglund borta, ja, Mattias Bäckman var ju borta, han har ju spelat, David Rautio inte med. Nu var Niklas Lundström jättebra i den här matchen, så det ska jag inte säga så. Men man har ju tunga tapp, och så jagar man ett mål med slutet, 2 minuter kvar, ja, men då är Jimmy Andersson inne. Jättemycket respekt för Jimmy Andersson som spelare, men allvarligt, ska han vara inne när du ska jaga ett mål, när du ska göra ett mål framåt? Svar nej. Så det är såklart att det är en brist på kunskap som de sitter på när de har skador, vilket gör att man såklart, man ser det, Niklas Persson, general manager, sitter och ser det här. Det är klart han fattar, han måste värva, det finns inga pengar, fixa pengar, vi måste värva, vi måste få in någonting.
Ja, och nu har de tagit in Alexander Johansson här, som jag blev lite paff när jag fick reda på den nyheten här i söndags förmiddag. Så fick jag reda på att han skulle lämna Halmstad för att ändå... Men jag fick ändå liksom, ja men det kan väl ändå vara rätt vettigt att få in sånt som Alexander Johansson.
Ja, men rutin i massor. Ändå en gedigen spelar uppoffrande. Han visade under 1,5, nästan 2 säsonger i Färjestad att han kan leverera offensivt. Jag tycker att det gick väldigt snabbt ut för honom i Färjestad. Jag förstod aldrig riktigt. Han opererade, det var ett ryggproblem, han kom tillbaka, hittade inte riktigt rätt, och vips så var han borta, kaptensbinden var borta, och vips var han borta ur laget och utköpt. Jag tycker det gick väldigt snabbt där, jag var förvånad, för jag tyckte att han var så pass bra, han hade varit så bra som man kunde ha större tålamod med honom. Med det sagt så tror jag inte man ska förvänta sig att han kommer komma in och göra poäng, men han bidrar med en kropp och rutin som jag tror kommer bli väldigt viktigt för honom framöver.
Är inte det 2020-2021 stora inneord att bidra med en kropp?
Ja, men det är där det landar i. För jag menar, gå in i ett kval nu när du vet att ett lag kommer åka ut med för få kroppar, det finns inte. Och dessutom har du ett J20-lag som är helt inställt. J20-serien är nedlagda. Du har inte spelare som kan plocka upp från J20 som spelar 22-25 minuter i J20 och är heta. Det är klart att det är ett problem.
Nej, men alltså nu menar jag att använda sig av ordet kropp, att inte säga bredda truppen sa man förr, men
ja,
nu säger man alltid att vi behöver få in en kropp, och det är inte bara du som gör det, utan det gör ju hur många som helst, varenda hockeymänniska slänger sig med det.
Jag gillar ju det uttrycket istället, men vi breddar truppen, man får in en kropp, jag tycker det låter mer proffsigt.
Jag tycker det låter, jag vet inte hur det låter, men det låter ganska illa att säga en kropp, att värdera en människa bara för en kropp liksom.
Ja det är absolut, när du säger det så av vad du säger, men ja, nej, jag kommer nog landa vidare att lag kommer värva in kroppar här framöver, för det är det de behöver.
Men en sak jag funderat på när det gäller liksom HV och Linköping och Brynäs och så vidare, och så jämför jag med Leksand. Det som har hänt i Leksand är ju någonstans att har man inte fått alla att dra lite grann åt samma håll? Den tendensen känns det ju inte som att det finns i de här klubbarna. Det känns som att det finns lite olika läger som vill olika saker, de olika klubbarna. Och det är det som gör att det har gått, ja, stundtals åt helvete.
Men helt enig, om vi bara liksom börjar med Leksand där. Det har väl varit Leksands stora problem. Falanger som vill ha saker att säga till om. Man känner någon i styrelsen som det påverkar på den. Vilken tränare, vilka värvningar man ska plocka in. Det håller aldrig. Leksand plockar in Thomas Johansson som skiter fullständigt i alla de här. Jaha. Och plockar in Björn Hellqvist, och han... om möjligt ännu mer struntar de här typen av människor. Då har man ju liksom satt de två viktigaste personerna i föreningen, alltså den sportsliga ledningen, som då bara tar helt avstånd. Och det här kan jag irritera mig fruktansvärt mycket på. I städer, mellanstora svenska städer, där hockeyn är det viktigaste som finns, i idrottssammanhang. Och det är så viktigt att vara en del av det. Så om du sitter i styrelsen, du är beredd att göra vad som helst för att sitta i den där styrelsen. Och vad du bidrar med sen, det har inte så stor betydelse. Men har du en chans att hitta en möjlighet att ta en större roll, nå fan ska du snacka skit om någon för att hitta en lösning för att få sätta ditt namn i en bättre position. Jag ser det så mycket och jag kan bara relatera till hur det har varit och jag kan känna det, vi är på väg lite dit här i Karlstad också. Tidigare var det väldigt mycket så. Nu börjar det här snacket i Karlstad också. De vill ha det, man tycker att den personen ska in och det är gamla storspelare, det är folk som har varit i styrelsen som inte är där. Alltså, det är ett väldigt skitsnack och jag förstår inte, och det här tror jag det genomgående största problemet för Brynäs till exempel, att det finns så många som har relationer ut i stan som är i och kring laget, så att bara för att du tar in Peter i det här fallet och gör en förändring så blir det egentligen ingen förändring, för att alla är kvar och har tittat lite så här: jaha, du vill göra så, men vi gör så här, vi är Brynäs till exempel, eller Färjestad, HV, Linköping. Så att jag tror att man måste rensa rejält i både styrelserum och runt sporten för att den ska dra åt samma håll. Annars går det som det har gjort för Leksand rätt illa.
Det var inte så svårt att få dig att gå igång på alla cylindrar på den alltså.
Nej, men jag har irriterat mig på det här att liksom, du vill vara en del av någonting och det blir viktigare än vad du har för grundvärderingar än vad du till slut står. För att det handlar någonstans att du landar i vad du tycker själv. Jag menar, vi hade en intervju med Johan Davidsson i HV71 i Simor i lördags, och där Simor kanske inte ställde han till svars tillräckligt mycket, han fick slingras ut, och det kan man diskutera huruvida vi i intervjupositionen skulle ha varit hårdare mot honom eller om det var ett sätt för honom att förklara sig. Men här fanns det ju gammalt HV-folk som tyckte att här är ni alldeles för snälla. Ja, men de vill ju då ställa den här nya generationen HV-ledare till svars i form av Hult och Davidsson till exempel. Och visst är Niklas Ram som nu har fått gott också. Så att, liksom, det finns ju så här att på våran tid gjorde vi så, varför gör man så nu? Någonstans måste det gå framåt. Och därför kan jag bli väldigt less på det här snacket, det förbannade skitsnacket som finns i mellanstora städer där hockeyn är väldigt, väldigt viktigt. Och det är en viktig del att vara en del av det.
Men det kan säkert ha funnits ett sånt problem till exempel även i Ängelholm. Men där snacket man hör i Ängelholm är sen bröderna klev in att vi litar fullt och fast ut på Chris och Cam. Det är de som leder skutan framåt. Det är de som styr vår klubb nu. Och det är de vi kommer anpassa oss efter. Det tror jag är en jätteframgångsfaktor för en klubb som Rögle. Att man verkligen litar på de personerna.
Ja, då kan jag verkligen passa på att pusha och rekommendera att ni ska lyssna på vår kollega Adam Johanssons podcast. Han gjorde en med Chris Abbott för ett par veckor sedan. Och han pratade just lite om det här att det var tufft när de kom in. De fick vara ganska hårda, trampa på tår. Men de hade i det här fallet Marcus Turesson som var klubbdirektör. Han höll deras rygg hela tiden så de kunde driva igenom den här linjen. Sen fick de kalibrera och ändra på vissa saker. Men man har ju fått föreningen att dra åt ett helt annat håll och i en annan riktning. Vilket gör att Rögle känns ju som ett av de mest fräscha lagen i hela serien och kanske liksom det mest nyskapande och bygger om arenan. De är lättillgängliga, de vill vara en del, de vill vara viktiga, de attraherar spelare, de är ute och scoutar, de är noggranna. Det är en positiv stämning där alla drar åt samma håll.
Ja, jag känner också igen mönstret lite grann från när Patrik Sylvegård tillträdde i Malmö 2012 efter hela Stenbäck-säsongen. Och det leder oss ändå in lite grann på Malmö som de har inte spelat hockey här nu på 2 veckor och kommer inte spela här under närmsta veckan. Absolut tidigast som de kommer spela här i Linköping borta på lördag. Och,
Vad händer? Vad händer där nere, Johan?
Ja, det som händer är ju att där är någon som har blivit smittad av det här jäkla viruset. Och som jag förstod det när de testade av i fredag så var ju alla spelare negativa, men det finns ju personer som har blivit smittade som absolut inte får bli smittade, och då har ligan gått in och sagt stopp av rent medicinska skäl att
försiktighetsåtgärd helt enkelt.
Ja, vi kan inte spela med de här förutsättningarna, och ja, det är väldigt sunt, det är väldigt tråkigt för dem att de hamnar så långt efter, men samtidigt så länge de ser sina bottenkonkurrenter tappa poäng och så här mot varandra så kan ju de nästan bara sitta och mysa åt det som händer när HV förlorar och Linköping förlorar och Oskarshamn förlorar.
Men du har ju suttit en vecka, legat en vecka till på soffan och tagit in 10 000 steg här dagligen. Du måste ju sakna pulsen i arenorna.
Ja, ja men det gör man ju. Alltså, jag var faktiskt på väg till Ängelholm någon dag här och sen så slår det mig varje gång. Ja, men vad ska jag göra i Ängelholm? Det är usel placering och man ser ju så bra på TV och man får så bra bild av allting. Så att jag har blivit hemma. Vi får se om det blir någon match här i veckan, om det inte pockar på att man vill dra till Kristianstad och kolla allsvensk hockey eller någonting. Det vet man aldrig. Men jag tänkte komma till, vi var inne på Malmö förra veckan där med Helge Grans och så vidare. Där han inte ville, han ville helt enkelt skjuta på snacket. Där hör jag ju lite nytt snack nu att det har kommit någon form av diskussion här. Jag tror, gissar på att Malmö har satt hårt på tårt lite grann mot Helge Grans och sagt att antingen så säger du att du inte ska spela här, så vi kör på det, eller så sätter vi igång och pratar nu. Och då hade ju signalen varit att man, ja men vi kan prata om det. Och det verkar som att det finns i alla fall en chans att han blir kvar.
Magkänslan, vad säger den du som har örat mot rälsen där nere i Malmö?
Jag, känslan är att de ändå inte räknar med det, att det skulle fortfarande vara en bonus om han stannar. Men känslan är ändå att de har sagt att nej, men det kan ändå finnas en chans. Det är ändå en rimlig chans. Men jag tror ändå att det finns så pass stort intresse från andra större klubbar, till exempel Frölunda, som kanske lockar. Och du var inne på det förra veckan här med att deras backutveckling och så vidare. Där finns nog ändå någonting som lockar i det. Men det är klart att Anton Olsson kvar och Thomas Kollar kanske är kvar i tränarstaben. Jag hör för övrigt att de diskuterar att han ska vara kvar som assisterande tränare. Och han betyder jättemycket för de unga spelarna, Anton Olsson och Helge till exempel. Så att det kan tala lite grann till Malmös fördel. Jag skulle nästan säga ett 50-50-läge nu då. Ja, när jag tittar på sändningen som ni gjorde där i Simons klippte ni ju även in presskonferensen efter matchen mellan Frölunda och Örebro. Där var det lite Roger Rönnberg show. Är det inte stryktipskupongen som fylls i, så är det det andra som där han showar lite med journalisterna. Han fick en fråga där av en lokal journalist som sa någonting i stil med att ni förlorar mot ett sämre lag nu igen. Eftersom man förlorade mot Linköping i tisdags, man förlorade mot Leksand i torsdags och sen förlorar man då i lördags mot Örebro. Och han skrattade ju till lite grann där när han fick frågan om sämre lag. Och jag menar, Leksand och Örebro är ju allra högsta grad i toppstriden, får man ju säga. Ja, Leksand är ju nere som sjua nu, men de är ju ändå på övre halvan så att säga.
Men det var ju roligt för Niklas Eriksson, han hajade till lite. Han sa, va? Vänta, vad sa vi nu? Och så ska jag prata eller ska du prata? Hur gör vi nu liksom på presskonferensen där? Men nej, han hade ju glimten i ögat där och pratade. Jag menar, utifrån sitt perspektiv, det är klart att han står upp för sitt lag och tror på det. Men om vi bara väljer att hålla oss kvar vid Örebro där, så tycker jag, undrar om det är ett litet maktskifte, om man får säga det. Jonas Arntzen, 3-0 den här säsongen, kommer in och spelar liksom en tuff match borta mot Frölunda. Det är fenomenal i första perioden. Alltså han har ätit marknadsandelar, vad man nu ska säga. Han har tagit plats och gjort det väldigt bra. Och intervjuer man hör med den här Jonas Arntzen, han verkar bara vara glad. Han är bara glad för att spela hockey. Det är lite, inte som Nils Lundqvist där uppe i Luleå. Det är bara så här, han är bara glad. Så man blir glad när man ser Jonas Arntzen, eller Nils Lundqvist för den delen.
Ja, men verkligen. Det är många som frågar just om det här maktskiftet på målvaktssidan. När vi skickade ut frågan under söndagen, just Jonas Enroth och Jonas Arntzen. Jag menar, Jonas Enroth skrev ett treårskontrakt med Örebro och... Ja, Jonas Arntzen har ju ett utgående kontrakt. Hur ska Örebro egentligen göra? Det känns ju givet att man vill behålla Jonas Arntzen samtidigt som man sitter på Jonas Enroth. Jag menar, Jonas Arntzens pris har ju ändå gått upp sett till det avtalet han förmodligen sitter på idag.
Ja, det är klart det har gjort det. Jag menar, det var ju inför den här säsongen så var det mer en fråga om, alltså, hur många matcher kommer han få stå? Kommer han få stå mer än man gjorde i fjol bakom Dominik Furch, vilket var 8, 9, 10 matcher? Ja, men det är någonstans där han landar med Jonas Enroth. Jag menar, ja, stått 14 matcher den här säsongen än så länge, och mycket talar ju för att han kommer få stå mer framöver. Men det är klart, alltså, han sitter ju en jättebra förhandlingssits, om man nu kan säga det i dessa coronatider. Samtidigt får man se det som en styrka att man har två bra målvakter. Jag tror fortfarande att Jonas Enroth är en målvakt som man kan vinna med, som är tillräckligt bra för att spika igen i avgörande matcher. Helt övertygad om det. Och jag tror på Örebro mer än vad jag gjorde kanske för en månad sedan, när det fanns några osäkerheter med Bromé skulle lämna, Abos skulle lämna. Nu kommer Josh Hosang, kommer ju in, spelade inte i lördags, kommer ju komma in den här veckan och det ska bli väldigt intressant att se honom spela.
Och sen Abol som du nämnde där också, han är ju klart att, det kontraktet han hade i Florida, det är ju raderat så att säga.
Exakt, så han blir ju kvar nu. Så han har man väl förhoppningar att få behålla här framöver också i Örebro. Samtidigt får bara liksom lite stickspår där. Jag ser lite highlights från NHL. Mattias Bromé, visserligen inte med poäng så, men spela fram. Han fått jättefina vitsord där borta. Så han har ju verkligen i fjol gjorde det bra i Örebro. Tog det sista klivet i Örebro den här säsongen till att bli en NHL-spelare. Jag tycker den utvecklingen är häftig med tanke på att det var inte länge sedan han satt upp i Haparanda och Västerås, inte fick spela där nere i Mora. Så att han har haft en härlig resa.
Tror du att Mattias Bromé åker runt och käftar på isen med de andra NHL-spelarna?
Men han är den han är. Alltså, jo, men jag tror det. Men kanske inte så där båset sitter och skriker över som han gjorde framförallt under tiden i Mora. Men jag vet att det var någonting de pratade väldigt mycket om just Örebro, att fokusera på själva spelet. Men nog på isen, då är han nog lite under skinnet spelare. Det måste han vara, för då, jag tror att det är den typen av spelare som är som bäst då.
Vi var ju på att nosa lite på Frölunda här nu och tre raka hemmaförluster, det är ju givetvis inte bra. Men Roger gör det jättebra, han klankade ner på sina spelare. Han vet vad det finns. Men det är ju ändå ett faktum att man har 65 poäng på 37 matcher nu. Förra säsongen tog man ju 85 på 52. Det innebär att man har 20 poäng att ta på 15 matcher. Det löser man ju förmodligen. Men så mycket bättre blir de ju förmodligen inte om de gör en supersport här nu.
Ja, det är just det man vet inte med Frölunda. Det är det som är så frustrerande säkert för Roger också och tränarstaben. De har ju ett lag som jobbar hårt. De har en skotteffektivitet på blyga typ så 8% någonting, vilket är väldigt, väldigt lågt. Det är nästan ohållbart att ha så låg skottprocent över en hel säsong. Så rent i praktiken så borde de kunna hitta en större effektivitet. Samtidigt måste man ju se, varför är de så ineffektiva? Jo, men man har ju kanske inte den här spetsspelaren som Lash, till viss del Rakhshani var i fjol. Och det ser man ju på en sån som till exempel Simon Hjalmarsson, som inte alls är lika bra offensivt i år, även om han är en duktig, gedigen spelare, men han inte spelar med Ryan Lash. De har väldigt kämpigt, men det är samtidigt ett lag som kommer, om vi får säga så, kommer kämpa, kunna jobba ner lag i slutspel. Så jag är helt övertygad om Frölunda blir att räkna med ett slutspel, även om de skulle landa in på en sjätte plats.
Ja, men det tror jag också. Men räknar du nästan bort dem från en topp 2-strid? Är det liksom Luleå och Rögle, de lagen där uppe, det kommer handla om, tror du? De möttes ju för övrigt under lördagen.
Ja, jag tror att det kommer landa där uppe. Växjö ska vi inte glömma bort heller. Växjö
såklart, såklart.
Pulsera på. Så jag, min känsla är att det kommer vara topp 3. Sen kommer det bli ett härligt race där bakom. Men jag räknar inte bort Frölunda som ett guldlag. Absolut inte, även om man är ojämna. Men där måste vi liksom också prata lite om Växjö. Vilken stabilitet man har fått. Med backsidan som är spelskickligare. Man blir spelförande. Viktor Fast, superbra. Erik Källgren, grymt. Också jättebra. Forwardsida där man har kedjor som pumpar på. Nu är Drury visserligen borta. Men ändå, man fortsätter att spela Växjö-hockey. Sam Hallam och Henrik Everson och gänget där har verkligen hittat rätt igen.
Ja, man blir liksom inte beroende av en och samma stjärna på något sätt, utan det skulle vara Robban och Gynge som kanske är beroende av varandra, men annars så är det ju ett lag som pumpar på ett Växjö-sätt och är, ja, ingen pratar om dem och ingen kommer väl förmodligen prata om dem förrän de helt plötsligt står där, oj, de är i en semifinal och är på väg att gå till final.
Ja, exakt så kommer det vara. De kommer, som det känns nu, så känns det som ett givet semifinallag. Och jag trodde absolut inte på Växjö inför säsongen, för jag kände att det har varit en så nedåtgående spiral under ett par års tid. Så att jag tror inte att det enskilda spelare kommer lösa det. Men sen har en sån som Emil Pettersson studsat upp och är nu den spelare jag trodde han skulle vara i fjol som den poängkung. Så att, och där är det liksom Gynge, Rosén, jättebra. Men det är inte så att jag kan minnas att vi pratar så här supermycket om Rickard Gynge. Utan det är ju mer kanske de spelarna bakom eller som numera framför med Calof, Drury, Emil Pettersson. Jag tycker Holmberg är bra också, har höjt sig nu på slutet. Så att det är jäkla bra lag är det.
Vad har du fått för intryck av de nya? Det är ju Gans och Christian Folin som har kommit in i laget.
Ja, kommer bli jättenyttiga för dem. om jag tänker på backen där Christian Folin, så ser man ändå, det är en rejäl stabil back. Det är en slutspelsspelare. Bara tanken på att han spelar för 70 000 i månaden då den här säsongen, det vittnar om den tiden vi lever i. Det är ju en spelare som kommer kunna göra skillnad i defensiven för dem. Lite Teemu Laakso, kom du ihåg honom, den här skadebenägna backen som ändå var väldigt viktig där för Växjö med sitt liksom tuffa spel. Noah Welsh något år innan där, eller
Ville Varakas.
Ville Varakas, ja, precis, den typen av spelare som man verkligen behöver. Du har ju Melart där, men Melart har ju gått från att vara en tokstabil defensiv back till att liksom, I don't wanna play defense, jag vill gå på offensiven bara, skjuta mål hela tiden. Så typ sådär, han är hur skön som helst, han bara kör. Men då får man in Folin som en renodlad defensiv klippa, så det kommer bli jättenyttigt för dem.
Men Rögle och Luleå, jag menar Rögle, man pratar ju om att de har inte så mycket erfarenhet av slutspel, de har ju, men det finns ju ändå många spelare i gruppen som har varit med i slutspel, och det är ju ändå rätt viktigt att belysa det när man pratar om Rögle.
Ja, alltså det är definitivt, du har ju Mattias Sjögren vunnit SM-guld, du har ju
hela HB-maffian med Bengtsson, Niklas Hansson till exempel.
Ja, du har Johan Gustafsson i mål, alltså du har Dennis Everberg som har vunnit dubbla VM-guld, så att Chris Abbott, sportchefen, har varit med på en resa med HV71 och fått vinna guld. Han fick guld i kavaj och sån här grannen
Krage,
i bäck,
krage
liksom. Krage, ja, han hade brutit nacken där vid olyckligt precis var samband med finalserien skulle börja på träning. Men ja, parentes till det. Men det är klart att oavsett om man inte har vunnit SM-guld eller en slutspelsmatch som förening, så kommer man, alltså man har spelare som har varit i det före tidigare, så jag känner ingen oro för Rögle på det sättet.
På tal om Chris Abbott, vet du vad jag tänkte på när han delade ut blommor till Carl Fabrice? Det var jäkligt snyggt att Rögle uppmärksammade de 1000 matcherna, men lite lustig detalj är att frågan är om inte Carl Fabrice har fler SHL-matcher än vad Rögle har som förening.
Ja, det är lustigt att säga det, för just en kollega till mig på Simor som jobbar med statistik, en fenomenal kille som heter Marcus Mattsson. Mattsson Marcus heter han på Twitter. Han skrev just en tweet om det. Rögle grundades 1921 och har imorgon 587 matcher i SHL inklusive slutspel, alltså Rögle som förening. Carl Fabricius föddes 1982 och har imorgon, alltså i lördags, 1000 matcher i SHL inklusive slutspel. Det är rätt tung statistik när man belyser det så.
Ja, verkligen. Men Fabbe, vilken härlig individ. Han bara kör på i Luleå och är ju liksom själva symbolen för den här stålmannen på bröstet som de bär.
Man hade ju verkligen unnat den honom, den typen av spelare, den typen av person, ett guld, ett SM-guld i sin förening. Jag menar, det är klart, i den åldern så det är inte många år kvar. Och Luleås fönster var ju i fjol, och det är ju fortfarande öppet för att vinna det där klubbens andra SM-guld. Så det skulle man verkligen unna Carl Fabricius den här eller nästa säsong. Han kanske skulle kunna spela ytterligare en säsong. Men vilken härlig spelare och kultbärare för Luleå.
Ja, det blir intressant att se vem av Carl Fabricius och Joel Lundqvist som lägger av först då.
Måste de lägga av? Det kanske ingen kommer lägga av, de kommer bara köra.
Ja, det kanske är det nya, att man bara kör. Vad var Chris Chelios? Var han 47 eller vad var han?
Ja, precis. Men den stora frågan är, vem kommer lägga ner först? Joel Lundqvist, Carl Fabricius eller podden Sanne och Svensson? Den är rätt intressant, vem som håller ut längst.
Ja, det kanske är Sanne och Svensson som lägger ner först, jag vet. Ja, det får vi inte hoppas, det får vi inte hoppas. Men du, på tal om Luleå, så intressanta grejer kommer ju förmodligen hända här under måndagen. De ska ju faktiskt ha en liten LHF live här, och där man ska prata lite med Joel Lassinantti. Och jag hör att det faktiskt ska ske lite nyheter där också som de ska presentera. Och då är det en kontraktsförlängning som är på gång. Och en av mina absoluta favoriter i just Luleå hör jag är klar för en fortsättning. Och det är ju Einar Emanuelsson. Och det är ju suveränt för Luleå att få det avtalet klart, även om de har fått slant upp betydligt mer än det treårsavtalet som man nu håller på att ticka ut.
Jättekul. Alltså jag såg Einar första gången 2012 när jag var gästarbetare på TV-pucken tillsammans med Chris Härenstam på SVT. Hoppade jag in. Slutspelet var i Karlstad. Så jag fick frågan och då läste jag på om massa spelare. Och Einar Emanuelsson var en spelare som jag fastnade för direkt. Herregud vilken härlig spelare. Sen när jag såg att han kom upp här i Luleås juniorer och upp i A-laget, så har jag följt honom hela vägen. Och jag tycker han tar steg hela tiden. Och det för mig är en spelare som kommer göra 20 mål i SHL. Alltså det är bara en tidsfråga. Han är uppe på 10 den här säsongen än så länge. Han var uppe i 13 i fjol. Han har 13 som bästa notering. Men det är en spelare som kommer kunna göra runt 20. Jag skulle inte förvåna om han till och med kan göra 25 när han väl har liksom växt in i allting och hittat effektivitet. För han skapar mycket chanser. Så att det är grym förlängning i så fall av Luleå.
Ja, och där brussan är ju också, då kommer ju det på tal att brussan Petter Emanuelsen också ska kunna förlänga. Men det har jag faktiskt inga uppgifter på, så det vågar jag inte svära på. Jag har hört lite surr om att han kanske tittar på att spela utomlands, men det kan jag inte svära på något sätt. Så vi konstaterar bara att Einar är klar och så får vi se om Petter också blir klar. Ja, men jag tycker vi kastar oss på frågorna och vi har ju betat av mycket här redan under programmets gång, så bara det är härligt att ni är med och bidrar till vad vi ska prata om, för då vet vi vad det är som lockar helt enkelt. Men vi tar konkreta frågor också. Då är det en kille som heter Bosk som frågar: vem tror ni är den högst betalda spelaren i Hockeyallsvenskan är?
Ja, men ska vi göra som så att jag räknar till tre och så säger vi namnet samtidigt, får vi se om vi landar in i samma namn då.
Ja, men det tycker jag låter roligt.
Ja. 1, 2, 3 Jonathan Dahlén.
Ja, men det var ju en icke-fråga egentligen, med tanke på att Timrå har fått säkert lasta upp en ny bil och allt vad det var de fick lasta upp där när man skulle förlänga kontraktet. Det var ju inte så att man köpte honom kvar på det sättet, men man måste ju betala för det värdet som en spelare kommer att prestera på, så att säga.
Ja, och nu har du inte haft en säsong där du har kunnat haft publik, uppenbarligen. Men hade det varit en säsong under normala omständigheter och Dahlén hade varit kvar, så hade ju han lockat kanske 500 000 pers till per match. Och kanske ytterligare lite till med tanke på att han är högst bidragande, att man är överlägsna i serien.
Nu lät det som att du sa att han lockar 500 000 pers.
Det är ju sånt drag uppe i Timrå, ska du veta. Jag har ju spelat där och jag vet ju när jag spelade där så gick det lite snack på stan att jag lockade bort mot 1 miljon på den tiden. Men jag vill inte bekräfta att det stämmer.
Men du, vem är näst bäst betald i Hockeyallsvenskan då? Tar du den också?
Nej, inte på rak arm, men det vet jag att du gör.
Ja, jag funderar och spånar på att det kan vara Alexander Hellström i Björklöven faktiskt.
Nej.
Jo, jag tror att det kan vara han som har bäst betalt efter Jonathan Dahlén om man pratar en ren månadslön.
Ja, då har ju de sparat pengar med tanke på att efter 3 månader så tickar ju försäkringspengen in på honom. Så att, det hade du gett mig 100 gissningar så hade jag inte sagt Alexander Hellström. Det hade jag definitivt inte gjort. En fråga från Gustav Andersson. Jag tänker på att Gusten Andersson, som han heter på Twitter, håller på Leksand. Och han säger: försöker igen. Och det uppskattar vi, Gustav, att du försöker igen. Hur bra är backparet Jelin Kato?
Ja, de är bra. Kan du utveckla det, du som är gammal back?
Alltså, Jelin har ju haft en superhärlig utveckling. Det är den här Björn Hellqvist. Ja, men när han har lagt sin hand på spelare, Tom Hedberg till exempel i Modo tidigare och massa spelare dessförinnan också. Det känns ju som att Jelin är den spelaren i Leksand. Han har tagit superstora kliv. Han tycker jag, han kommer bli kvar i Leksand, helt övertygad om. Jag tror också som Matt Cato kommer nog bli kvar, skulle kanske kunna ha från KL, men ingen Jelin, inte riktigt NHL klar, kanske behöver några säsonger till, 1 eller 2, så det är ett backpar som man skulle kunna bygga vidare på nästa säsong också, det tror jag.
Ja, och Kato måste man säga att det har hänt väldigt mycket. Jag såg honom ganska tidigt på försäsongen när de spelade i Strömstad. Jag tyckte det var ganska billiga misstag från honom, men jag tycker att det har slipats bort väldigt mycket på honom här de senaste månaderna under Björn Hellqvists ledning.
Ja, och får ju mycket större roll nu också. I början så spelar han inte så mycket heller. Och det är på något sätt det man gillar med Björn Hellqvist. Det kommer in en hypad import. Inte så som man lastar på 25 minuter direkt. Utan ja, kom till Leksand, visa att du ska spela, visa att du kan hantera den här och de här och de här sakerna, så kommer du få spela. Och det har Kato gjort nu. Han har ju slipat bort, precis som du säger, jättemycket av de där misstagen.
Albin Isaksson har en fråga också. Skellefteå har vi inte pratat om någonting idag, så det tycker jag att vi kan göra. Skellefteå har växlat upp nu. Tror ni att de kan upprepa förra säsongens bedrift med 10 raka segrar i februari och bli en så kallad dark horse i ett slutspel?
Jag lyfte fram dem förra veckan, en outsider. Man är väl uppe i 6 raka segrar nu efter att man vann mot Djurgården i lördags. Arvid Söderblom i målet kommer in när Gustav Lindvall är skadad och spelar jätteförtroendeingivande. Jocke Lindström är där Jocke Lindström ska vara nu. En toppspelare i serien. Berggren, Wingel i Frödén, Möller är bra. Kiskinen börjar komma igång. Alltså det händer mycket positivt i Skellefteå. Det är en annan sak jag vill lyfta fram där. Man har ju pratat väldigt lite om deras tränare. Tänk dig hur mycket vi hade setat och pratat om dem om det hade gått dåligt för Skellefteå. Åh, det håller ju inte. Det förstår väl alla. Man har 3 tränare utan huvudansvar. Falk har aldrig varit med. Men nu har ju den processen, fasiken också. Där rökt en 100 till barncancerfonden. Det är ju för sig positivt. Men den, du förstår vad jag menar. Det har ju gått bra. De har ju skolat in Andreas Falk. Hedlund är bra, klockare. Alltså, de har hittat ett bra team där.
Ja, det får man verkligen säga. Det är ju egentligen bara klockare som har varit där konsekvent under alla år som står för någon form av Skellefteå-anda. Stefan Hedlund kom in då inför förra säsongen och så tog man in Andreas Falk då. Ja, vad hade han? 1 eller 2 säsonger i HV71s juniororganisation.
Ja, och det har gått bra. Och det känns ju klassiskt Skellefteå. Man hittar sina egna vägar och man gör det bra.
Ja, vi tar en fråga från Lukas Henriksson också. Han har... Han kör testar igen. Det verkar vara det som är konceptet för att få oss att ta frågorna. Testar igen med målburarna. Är det inte fler flyttade målburar av målvakterna utan konsekvenser den här säsongen än tidigare? Känns som att det nästan alltid går som målvakt att bara flytta mål när man är illa ute så blir det tekning istället. Vad ska man göra åt det?
Rätt intressant. Jag var på Hovet i torsdags i samband med Djurgården skulle möta Rögle. Då var vaktmästarna ute med sin borr för att sätta ner goalpegsen. Goalpegsen är alltså de som håller fast målburarna. Tidigare fanns det 3 olika sorters goalpegs. De senaste åren har man gått till att alla ska använda samma goalpeg som jag förstått. Så man borrar ner med en 22 mm stor borr. Jag tror att de goalpegsen är inte lika stabila som de tidigare goalpegsen där klubbarna fick välja eller där det fanns olika alternativ. Så låt mig marinera den här frågan en vecka till så ska jag ringa runt till lite vaktmästare och klubbar. Jag ska höra just kring goalpegs. Jag har faktiskt stört mig på det här också. Så frågan är relevant, men jag ska ta reda på det mer till nästa vecka. Så kom ihåg det, nästa vecka ska vi snacka goalpegs i 45 minuter.
Ja, det blir mycket goalpegs då. Härligt. Nej, men det är väl härligt. Jag ser framför mig att du ska ringa till dina gamla vaktmästare som du har haft att göra med ute i hallarna. De är för övrigt sjukt viktiga att hålla sig väl med. Hur många tårtor och vetekransar har du delat ut genom åren?
Ja... Några stycken, men när du säger det så fick jag nästan dåligt samvete. Jag tror faktiskt inte jag gjorde det i Karlstad någon gång. Men jag minns att jag gjorde det i Timrå. Men i Karlstad gjorde jag det inte riktigt av någon anledning. Men jag har alltid visat uppskattning mot dem. Min pappa var ju för övrigt både en gammal materialare och en vaktmästare. Han hade liksom dubbla roller ett tag. Förstod du fördelen när Björkingshallen fick åka skridskor först av alla när isen lades på? Och med nyslipade skridskor. Man hade ju rätt bra förspänt.
Verkligen.
Du sitter ju och börjar bli lite bekväm där, ser jag. Och det är inte riktigt rätt forum nu när vi ska avrunda podden med en tävling. Och jag har ju onekligen satt en väldigt stor press på det de senaste veckorna där jag har liksom... Jag har levererat det måste jag säga. Jag har levererat väldigt, väldigt bra. Och nu ska vi se om du kan göra detsamma. Och då ställer jag frågan till dig. Vad vill du ha? Lag, årtal eller spelare?
Ja... Bummar ju årtal och jag hade väl ganska bra på spelare, men det är väl dags för ett lag här nu kan jag känna.
Okej, ett lag. Då bläddrar vi upp på 5 poäng. Glenn, Conny, Stig-Göran och Robert är topp 4 i poängligan i den här klubben genom tiderna. Förresten, glöm De Sousa. Här spelar Göte, Vicky Hallon, Blomqvist en gång i tiden.
Ja du... Ja, när du pratar om vad var du sa? Vilka namn var du sa först? Det var Conny och
Glenn, Conny, Stig-Göran och Robert är de topp 4 i klubbens poängliga genom tiderna.
Ja. Och... Ja, jag kan ha mina aningar, men jag vågar inte chansa. Jag är inte lika duktig på femmorna som du är, helt uppenbart ju.
På 4 poäng. Denna klubb har en huvudtränare vars tröja hänger i taket i en SHL-arena.
En huvudtränare, sa du det?
Yes, denna anrika klubb har en huvudtränare vars tröja hänger i taket i en annan arena.
Ja, det är ju bara att gå igenom egentligen vad som hänger i de olika arenorna, men det kommer ju ta alldeles för lång tid. Jag tänker ju, ja, ska man säga det högt så man sabbar för alla andra, men
spåna på du.
Ja, ja, jag spånar på här, men det är ju en huvudtränare. Och det gör ju att jag kan utesluta att det är Jörgen Jönsson, eftersom han inte är huvudtränare. Nej, men jag får backa på den. Det får bli trean. Jag känner att jag... Nej, vi kör tre.
Han som är kapten i klubben, är han möjligtvis släkting med hon på efter 10?
På efter 10? Hon på efter 10? Vad fan är det för ledtråd?
Har du sett programmet Efter 10?
Nej, inte en aning. Nu känner jag mig riktigt dum här. Möjligtvis, men jag har ingen aning om vem som gör Efter 10. Så att jag...
Okay.
Nu vet jag. Efter 10, ja, nu är jag med. Ja, jag har ett svar.
Det är svaret. Vi har fått ett svar från Svensson som har skrivit ner på 2 poäng. Dennis och Niklas är lagets tränare. Och han som leder poängligan heter Nick. Och på 1 poäng. Klubbens största genom tiderna är Anders Eldebrink. Vad heter klubben?
Ja, det var ju Södertälje. Ja, det var ju tur att... För jag tänkte, efter 10 tänkte jag något radioprogram eller något sånt. Alltså. Men efter 10 är ju på förmiddagarna med Malou von Sivers ju.
Exakt, och han heter ju, kaptenen heter ju Oscar von Sivers. Så jag kan fortfarande liksom inte Oscar Eklund, Oscar von Sivers. När jag liksom gick igenom och kollade kapten Oscar von Sivers, just det, det är han ja. Men de namnen då som är de största i klubbens historia, det är Glenna Johansson, Conny Jansson, Stig-Göran Johansson och Robert Karlsson. Det är de topp 4 i poängligan. Och topp 5, den som är 5:e, är ju Anders Eldebrink. Men namnet Göte Vicke Hallon Blomqvist, vilket härligt namn.
Ja, verkligen. Det var bättre för med de här smeknamnen, det får man säga.
Ja, och det var ju Niklas Falks tröja då som hänger i taket på Hovet, Djurgården, för alla säsonger han gjorde där.
Jag var lite och nosade på det, men jag tänkte bara Dennis Bosic, att det var han. Men de har ju delat huvudansvar där i Södertälje, så att det var ju lite slarvigt av mig där att jag inte tänkte på Falk. För att det var ju väldigt dramatiskt när hans tröja hissades i taket på Hovet också. Så att skönt att han repade sig från det. Och de har väl fått lite fason på SSK där, han och Bosic.
Definitivt, och med Micke Samuelsson i spetsen. Det är en utmanare, men vi får se hur allsvenskan, det slutspelet, tar vägen. Men innan dess kommer ni höra oss i lurarna flera veckor. Kul att ni är med oss. Vi hörs igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.